Det måste jag
Ja,
säga.
men har du någon sång på honom?
Ja, det har jag. Jag har skrivit den själv.
Oj, oj, nu jävlar. Ja.
Det är väl inte, det är inte vikt någon ren klass, men det är ett försök.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Allihopa.
Hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå. Till slut så är det dags för NHL-podd nummer 47. Lite senare i veckan den här gången, men nu till slut så har vi fått till det och vi är fantastiskt taggade, visst Bjurman?
Ja,
som vanligt. Som vanligt, det är avsnitt nummer 47 den här gången. Vi börjar närma oss 50 och vilket vi måste fira med ett brak.
Ja, det måste vi verkligen.
Ja. Du, jag har ju snackat om det här med dig lite löst tidigare, men nu börjar jag faktiskt på allvar närma mig att klicka på en bokningsknapp för att flyga till New York i början av februari.
Det är helt fantastiskt.
Är detta möjligt?
Det är alltså mindre än en månad tills du är här.
Ja, det är faktiskt då.
Wow.
Jag har en känsla av att det kan bli så att på plats podd nummer 50.
Vilken jävla grej det vore.
Det vore extremt stort. Det är ungefär ja, två, tre veckor bort och då lär vi hinna spela in två till innan dess. Tror jag. Så att, ja, du ser. Ja, nej, men vi har som vanligt mycket att diskutera.
Ja,
jag skriver upp lite allt möjligt. Vi ska, ja, sen senast vi talades vid så har ju William Nylander bland annat återkallats till Toronto ska vi ta upp. Vi ska prata om Sällenäs tröjhissning och Haseks tröjhissning naturligtvis också. Och apropå Sällenäs ska vi ju ranka de bästa finländarna i NHL just nu.
Yes.
De 10 bästa. Vi ska prata lite Nashville som vi har fått lite klagomål på att vi inte tar upp. Och även Colorado och New York allt möjligt. Vi kommer ju komma in på detta, som ni märker. Men vi börjar väl i vanlig ordning då. Det har ju blivit ett stående inslag i Victor Noréns one-two-punch-hittare här. Vilket vi tar emot med varm hand.
Alltså, ja, verkligen.
Så han har ju återigen levererat. Tyvärr har ju inte varken du eller jag sjungit så mycket på slutet. Så han har inte haft så mycket material att jobba med. Så han har fått göra så gott han kan av det han har hört.
Ja, så nu blir det mer nästan som en rap här.
Ja, det blir lite av en rap och efter detta så kommer även jag rappa.
Ja, det är fantastiskt. Du tänker förse Victor med nytt material. Det kommer han att bli väldigt glad över. För jag har hört att han har fått skrapa väldigt djupt ner i lådan.
Ja, exakt. Som ni hör i den här låten här så har han fått skrapa väldigt djupt här. Men jag ska försöka förse lite mer material snart. Men ni får lyssna på Noréns senaste version här.
Ladies and gentlemen, I give you. One, two, punch. Also known as Jonathan Hickey Lee, the Elvis Theory, and the amazing Pep Giant, the Sophomore Slams. Are you ready?
One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch.
Sophomore Slam.
One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch.
Sophomore Slam.
This ain't no pen. This ain't no pen.
Sophomore slam of one, two, punch.
This ain't no pen. This ain't no pen.
Sophomore slam of one, two, punch.
One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch. One, two, punch.
Sophomore slam.
One, two, punch. One, two, punch.
One, two, punch. Ja, vad tycker du om detta då, Bjurman?
Ja, jag tycker det är lika fantastiskt som vanligt. Jag är oerhört tacksam över att Victor lägger ner det här jobbet. Jag menar, han har ju en egen karriär också som popstjärna.
Ja, men
engagemanget i One, Two, Punch och Sophomore Slumps framtida karriär som popstjärna, det är väldigt värmer hjärtat.
Ja, exakt. Vi fortsätter ju att trycka på med det här med internationellt genomslag och stimpengar och sånt där som är vårt mål.
Ja, visst.
Vi tror det. Men vi får se om den här låten som jag har knapphändigt försökt få ihop är någonting som hjälper våran karriär. Jag vet inte. Jag har försökt få till en rap.
Ja. Ja, nu får vi hålla i oss.
Ja. Ja, det här är lite hybris i texten och nödrym och så vidare. Så att jag är inte lika rutinerad som Norén här. Så han får något att sätta tänderna i sen, tror jag. Om man ska lösa detta. Men jag får väl bara köra. Du får gärna stämma in i refrängen på slutet.
Nej, det kommer jag inte göra.
Det kommer du inte göra, okej.
Okay. Den enda gången jag kommer att sjunga här, då måste jag ha tagit några järn först.
Ja, nej, det är för tidigt i New York nu för det.
Ja, det ska vi inte göra. Vi kan inte sitta och dricka i podcast.
Nej, det ska inte bli någon fyllepodd detta. Så långt sträcker vi oss inte.
Nej.
Men ska jag helt enkelt sätta igång nu?
Ja.
Ja, då får jag värma upp.
Take it away,
ja, tack så mycket. Ja, då kör vi. Nu ska vi... Kom igen. Nu åker vi. Yes. Hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Jag var tvungen att lägga till det, Björnman, så att det skulle ta det lugnt. Bjuder Hanna Kohl. Han är grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Så det blir ju allt fler som rattar in hans blogg och lyssnar på hans podd. Ingen snack. Han gör det med Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra, ja, och där ser man. Björn kan. Ingen snack. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up at home and remove your hats. Höj volymen, för nu är det plats. För, menar allihopa. Yes. One, two, punch, feet, soap for more slump. One, two, punch, feet, soap for more slump. Kom igen nu, Björn. One, two, punch, feet, soap for more slump. One, two, punch, feet, soap for more slump. Oh. Där får han...
Applåder, ja. Jonathan. Du är inte klok på en fläck.
Nej.
Du sitter på tingsrelationen och rappar. Ja. Om det sker.
Ja, men de är vana nu. Vi har att höra konstiga saker från en person som pratar in i en dator. För sig själv. Ja. Så att, ja.
Ja, jag ser mycket fram emot det musikaliska inramningen till det här.
Ja, jag tror nog att Victor har lite att jobba med i alla fall.
Ja, det tror jag också.
Ja. Nej, men det är bra.
Ja, men det där blir ju världshit och du blir rik på det där.
Det är så pass. Ja, jag kände det att när jag skrev där att jag hade lite guldpenna. Liksom. Att, ja. Med min Sinatra röst som jag vet, som alla känner till.
Ja, det är ju inte där. Jag tror den kommer att spelas i ishallarna i Sverige.
Ja, det tror jag.
Särskilt refrängen.
Ja, det är refrängen. Den är catchy. Ja. Nej, vi får gå vidare.
Ja, det får vi. Jag var på derby igår här i New York, ja.
Ja, precis. Ett vad var det Vigneault sa? Att det var epic, en classic derby.
New York classic, sa han på förhand. Mm. Och visst, det är ju ett av de hetaste derbyna som har spelats. Det är inte, de spelar ju ofta.
Ja.
Rangers mot Islanders och mot Devils och Devils mot Islanders. Men det var ju väldigt speciellt den här gången i och med att det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra och slåss om samma positioner och poäng i divisionen där. Ja. Så det var jävligt hett på förhand. Ja. Men sen var inte matchen riktigt så bra kanske som man hade hoppat, för Rangers levde inte upp till förväntningarna, medan Islanders efter en lite stabbig första period tog över och var bättre laget och vann mycket rättvist med 3-0.
Ja, det var det.
På garden och jagade Lundqvist ur kassen. Och på slutet, det var ju som den rena våtaste drömmen för Islanders fans. Det var bara de kvar i hallen och de stod och sjöng Let's Go Islanders. Så det ekade under det där välda cirkustaket. Inne på Manhattan, på garden. Det måste ju vara helt fantastiskt.
Jag tyckte jag läste någonstans att det är första gången de nollar Rangers i Manhattan, eller på Manhattan, sen 75.
Jaha. Ja, det ser. Men ja, Rangers såg ut lite som, och det var jag förvånad över, de såg ut som lag brukar göra. De har ju precis kommit tillbaka från Kalifornien där de stod för en sensationell sweep. De slog alla lagen i Kalifornien.
Ja, det var ju verkligen sensationellt, ja.
Och nu har de då, och då var det så här innan det här, så har de vunnit 13 av 14 matcher och de har den där sweepen och första lag sedan Montreal på tidigt 90-talet som har vunnit alla bortamatcher mot de kanadensiska lagen i väst plus Kalifornien. Det är väldigt synd.
Ja, visst vore det imponerande om de gick och tog alla bortamatcher mot Calgary, Edmonton och Vancouver som är en vanlig bortaresa. Men det här var alltså mot Ducks, Kings och Sharks.
Ja, precis.
Det är ju ett statement.
Men då är det då som sagt, av någon anledning så är det ofta så att när lag kommer hem från långa roadtrips så är första hemmamatchen efter en katastrof. Ja. Men det trodde man inte att det skulle bli nu i och med att insatserna var så här höga och hypen så stor inför just det här derbyt. Men Rangers, de såg okej ut i första perioden och hade några bra chanser där, men sen föll de ihop helt och det var en Islanders match. Ja. Men sen är det alltså min bild av efter den här matchen är att Islanders är absolut ett av de bästa lagen i ligan.
Ja, jag tycker det har varit en liten undermedveten ton hos många, kanske även hos oss eller mig i alla fall, att Islanders kanske ska tappa till slut eller att det var lite av en fluk i början, inte en fluk, men att alla är överens om att de är ett mycket bättre lag i år och att många pusselbitar har tillkommit, men nu känns det som att de har nog övertygat nästan alla experter och förstås sig på det och så vidare.
Ja.
Om att det här är ett väldigt bra lag. Och när man ser liksom på Twitter när Arthur Staple där twittrar ut deras lineup för var match som går, så nu när man börjar lära känna verkligen hela där rosten liksom, då känner man att det här är ett riktigt brett lag.
Ja, precis. De är fyra bra, alla enheter är bra.
Ja. Alltså från Sisikas till exempel i fjärde kedjan och en sån som Anders Lee som inte tog plats i början av säsongen för att de hade sån stor konkurrens som gjorde mål på Rangers där och som är lite en favorit till mig, alltså en väldigt rivig, ganska stor växt power forward kan man säga.
Ja, han har fått många supportrar senaste månaden, tror jag.
Var det faktiskt att han heter Anders?
Ja, det är ju speciellt. Men jag är förtjust i Frans Nilsson också. Och ännu mer förtjust vart jag igår eftersom jag pratade med honom före matchen. Och det visade sig att han pratar jättebra svenska.
Ja, just det.
Jamen, efter allt i Malmö då.
Just det.
Och jävligt trevlig var han också.
Ja, nej, precis. Men jag tror faktiskt att visst, Boychuk och Ledde har vi ju inte nog kunnat konstatera vilken funktion de har fyllt i det där laget. Nej, det är klart att det är allra viktigaste för dem. Men dessutom naturligtvis Jaroslav Halak. För det var länge sedan de hade en målvakt som verkligen spikade igen och kunde vinna matcher åt dem. Även när de inte är bra.
Han var riktigt bra igår också. Och jag är lite förvånad över det, för att han har ju varit si och så efter. Han var ju fantastisk i Montreal, framförallt den här serien när de slog Washington i slutspelet.
Ja,
men sen var det ganska vinglig i St. Louis.
Ja. Jag håller helt med, för vi sa ju inför säsongen, då tror jag att när vi skulle previewa Islanders där, så sa jag att jag tror inte på Halak, för att jag tycker det är en för stabil målvakt. Liksom. Han är för instabil, han kan nolla lag, men han kan också släppa in 6 mål och bli utbytt.
Ja.
Liksom, natt efter natt. Han känns inte tillräckligt pålitlig. Och det var lite därför som St. Louis gav upp hoppet om honom. Och han lyckades ju inte övertyga Washington om att de skulle satsa på honom heller, trots att de tradade till sig honom. Så att det är ju lite av en skräll. Och han har ju faktiskt, ja, han började lite så här svajigt i Islanders också, men sen november ungefär så har han varit väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja. Ja, det skulle, alltså, med känslorna kring den här matchen igår så vore ju, det tror jag sagt, för vilken dröm det vore om de ställdes mot varandra i slutspelet.
Ja.
Om det var en expressway series.
Ja.
Fantastiskt vore. Men alltså, Rangers då, det var ingen bra match igår, men annars så får man ju vara imponerad av vad de har ställt till med nu.
Absolut.
Så det som är jobbigt för dem är att alla konkurrenter samtidigt också har vunnit så mycket, så trots de här framgångarna med 13 segrar så har de inte rört sig särskilt mycket i tabellen.
Nej, det är lite märkligt det där. Det var som
Washington vinner och Islanders vinner och Pittsburgh vinner, och bakom så börjar Boston och Florida vinna.
Ja, exakt. Det var ju som vi var lite inne på förra veckan också, när Columbus som hade vunnit 10 av 11 eller 12 matcher någonting och bara tog igen kanske 3 eller 4 poäng närmare slutspelsträcket. Det med det här 2-poängssystemet och med när andra lag har formtopp så är det extremt svårt att vinna mark.
Ja. Men Vigneault har hittat igen. Det tog honom även den här säsongen lång tid att hitta formationer som funkade riktigt bra. Men nu har han gjort det. Nu har han fyra kedjor som spelar väldigt bra och två och ett halvt backpar som är riktigt bra också.
Ja, nej, men alltså Kevin Klein är väl lite av en succé-trade så här efterhand också?
Ja, absolut.
Menar, mot Michael Del Sotto liksom.
Ja, verkligen. Jo, han är absolut en av dem. Riktigt stabil. Han har klivit fram och tagit över. Täppte igen luckan efter Anton Strålman tror man kan säga.
Ja, ja.
Fast han är ett större offensivt vapen än vad Anton var här i New York.
Ja, han fick ju aldrig riktigt det förtroendet.
Nej. Och sen har de jävligt mycket speed alltså. När de spelar, när de är noggranna med detaljerna. Det är alltid så, det har alltid känts så här att det finns, de måste vara extremt alerta varje match och göra allting rätt. Det är då det blir bra för Rangers. Och när de då kan utnyttja sin speed så är det. Det sa, såg jag Boudreau och även Sutter sa att det här är mycket snabbare lag än vad det var i fjol. När vi möttes i finalen. De är bättre nu.
Ja, de har ju speed alltså på yttrarna där. Alltså, det är ju Hagelin och Saint-Louis och Zuccarello. Kreider, fast. Ja.
Ja, och det går ju faktiskt undan för Nash också.
Ja, den här säsongen.
Tanke på storleken.
Ja, precis. Han är ju välbyggd men han har en väldigt genombrottsförmåga. Alltså.
Och hans ongoing formtopp är också ett skäl till att det har gått så bra för Rangers.
Det är lite av ett nyförvärv kan man säga.
Han är riktigt, ja exakt. Han är fruktansvärt bra. Ja.
Leder väl hela skytteligan? Eller är han förbi Seguin? Eller det...
Jag tror de ligger på delad. Mm. Det var ju inget igår. Han hade
men till...
Brassard öppet mål och lyckades missa på något otroligt vis.
Ja. Ja, men till Rangers försvar också så har de väl lite färre matcher spelade än många lag. Jag tror att
det är sant.
5-6 färre matcher än Tampa Bay till exempel. Så att vinner de dem så är de ju i princip förbi Tampa Bay i toppen av hela Atlantic. Eller vad säger Atlantic? Eastern Division. Eastern Conference. Det blir stökigt.
Ja, de har svåra matcher nu också. Nu är det Boston imorgon. Och sen är det jävligt tätt med matcher. Boston, Columbus. Och sen är det en bortamatch till. Och så Ottawa också innan All-Star-uppehållet.
Och både Ottawa och Columbus är ju med och försöker ta sig närmare slutspelsträcket också. De har ju båda ganska fina kurvor.
Ja, Boston känns som de är lite på gång. De slog ju till exempel Tampa.
Ja. Ja, jag...
Var någon vidare för...
Nej, jag avstod ju Rangers Islanders faktiskt. För det var ju samtidigt då Boston och Tampa. Jag var ju... Nej, ingen bra trend på riktigt på Tampa. Det är i och för sig bara två förluster. Två rejäla smockor, alltså 7-3 mot Philadelphia. Jag vet inte vad som hände.
Det var ingen vidare, hur?
Nej, det var ingen vidare. Men jag skyller på Nabokov som är helt slut. Men i Boston då, som är på gång, absolut. Alltså den är David Pastrnak alltså.
Ja, vilken succé!
Ja.
Vad roligt, han gör två mål varenda match han spelar.
Ja, precis. Alltså han, och jag tänkte nästan redan efter hans första mål i den matchen, som i och för sig var speciellt, eller innan det målet kan jag till och med säga, så tänkte jag på att han måste nästan nämna i podden här imorgon. För att så bra som han var i spel, så dominant han var tillsammans med Krejci, det är två tjecker som verkligen har funnits varandra direkt. Alltså ja. Alltså varenda byta han var inne, han kunde göra 4-5 mål i den där matchen. Han var, och man såg liksom att i sista perioden då liksom ryggade Tampa-spelarna tillbaka nästan så fort passnackade pucken, för man fick sån respekt för honom. Och han är totalt orädd själv, han bara kör på nu, så han har väl väldigt mycket självförtroende också med tanke på hur bra det har gått. Men den potentialen alltså, oj.
Är det bekant om han pratar svenska efter sina år i Södertälje?
Det kan han göra, det tror jag inte. Han hade halvknagglig engelska. Som han kanske överlevde på i Södertälje också. Men, ja.
Jag vet inte. Kul. Precis vad Boston behövde. Något riktigt positivt. Eller hur?
Ja, exakt.
På forwardsidan har ju haft så svårt i mål.
Precis, och de som har tappat forwards snarare än fått in dels på grund av skador och dels i somras när de tappat sånt som Joe McGinley och Sean Thornton som kanske inte är någon målskytt. Men och när det varit struggles på sådana som Eriksson och Bergeron, Lucic inte minst, Martian. Så att, ja. Det här är verkligen en injektion, och jag tyckte faktiskt med se verkligen igår att det här gamla Boston som för sig, Tampa har ju förlorat 9 raka matcher mot Boston, så de skulle kunna ställa upp med Chris Cunningham med första kedjan och vinna ändå liksom. Så är det bara. Men
ja, vad är problemet?
Nej, vi har någon sån här fruktansvärd respekt för Boston. Det är, alla spelare vet om det där. Av någon anledning.
Men ni var ju, höll på att slå ut dem ur, var ju så en match från final.
Ett mål från... Ja, men det var just Boston som stoppade oss då ändå. För vi var ruskigt bra i det slutspelet 2011. Vi slog ut Washington med Ovechkin och Bäckström i formtopp med 4-0 i matcher dessförinnan.
Ja, den serien följde jag. Och följde även matcherna i Tampa. Jag var ju övertygad om att de skulle gå till final. Det hade varit så coolt. För då hade till exempel Mattias Öhlund ställts mot Vancouver. Just det. Och så hade det blivit en jävla massa svenskar.
Det hade blivit... Ja, det var svenskast. Och så hade det varit totalt opposit i kontinenten också.
Ja. Men nu, de åkte på två tunga skador mot Philadelphia också. Både Tyler Johnson och Victor Hedman. Victor igen då.
Ja, det är fruktansvärt. Usch. Men vad man hör så ska det vara...
Är på etta i poängligan interna.
Tyler, ja precis. Han är... kommer med All-Star-laget till och med som vi ska snacka om lite om senare kanske.
Tyler, ja, säger han. Som att det vore din kompis.
Ja. TJ, men jag har ju följt han sen han slog igenom i AHL. Calder Cup med Norfolk Admirals.
Den är jag spelade honom här på Björmania-sidan igår. Mm. Det såg du kanske.
Det såg jag. Jag läste med glädje.
En speciell karriär. Eftersom han är odraftad och ingen någonsin trodde på honom. Och så.
Nej, precis.
Så kommer han att bli en ny Martin Saint-Louis för Tampa, som inte heller var draftad.
Nej, exakt. Lite samma historia kan man säga. Ja. Du skrev ju, som du nämnde i texten där, att han var ju knappt så han blev draftad till VHL.
Nej, precis. Vilka är de bästa som inte draftades någonsin? Oh, ett av dem var Wayne Gretzky som han inte var draftad.
Nej, just det. Han tog sig
från VHL.
Nej, VHA, precis. Exakt. Ja, Saint-Louis måste ju naturligtvis vara i toppen där också.
Ja, jag har ingen riktig koll på den här listan. Nej.
Det känns som att det finns massor man borde nämna, för det är inte helt ovanligt ändå.
Nej, det är inte det. Det skulle vara hopp för dem som inte blir draftade. De är ju så fruktansvärt ledsna, och så har man ju sett på drafterna. Framförallt föräldrarna sitter och gråter på läktarna efter att deras barn inte har blivit draftade. Men det är bara att kämpa på.
Men det kan man förstå, det brukar vara så här 10 familjemedlemmar som åker dit, konkar dit och flyger dit. Så blir de inte ens draftade. Liksom.
Men vad fan, sitta och gråta för att ens barn inte har, inom citat, lyckats är ju... Nej. Vad är det för någonting? Det är väldigt dåligt.
Ja.
Men, inte bara dragfostran, signaler och så.
Nej, men ska jag spotta en liten trend? Nu börjar jag prata så här konstigt. Ska
du spotta?
Spotta en trend, ja. Konstigt svenska. Men apropå Tyler Johnson och kanske David Pastrnak och Tyler och Marty, ja det är ju gammalt, men det är ganska många som kommit upp nu och som får flera och flera chanser. Det här med att vara storväxt och välbyggd som 17-18-åring är inte helt nödvändigt längre, utan nu går man efter skill. Det är därför vi ser det, sådana som nämnda namn, men även Johnny Hockey till exempel uppe i Calgary. Och i JVM var det ju många små spelare som verkligen klev fram, alltså Nick Petan till exempel, och vi har Kevin Fiala och vi har Jakub Vrana och sådär.
Ja, men det är inte så konstigt, alltså, tempot håller ju på att drivs upp mot så oerhörda nivåer, så det går ju så fruktansvärt fort, så de som är för stora hänger inte med.
Nej, det ligger nog någonting i det, och när man inte längre får hockas på samma vis och slashas och sådär.
Precis.
Så blir det fysiska spelet inte lika avgörande. Utan det öppnar ju för skill. Liksom.
Men det är fortfarande såklart grundegenskap. Om man nu har hyggligt tempo och ändå är stor och teknisk som en Chris Kreider. Det är ju såklart guld värt.
Det är precis. Och de som sånt som Ryan Getzlaff också. Som är,
ja, precis. Bra exempel.
Ja, så att det är naturligtvis en dimension till om man dessutom har storlek utöver snabbhet och finess.
Men det är inget måste längre, som det kändes som det var ett tag.
Nej, precis. Det är inte, jag menar, Don Cherry är 80 år nu eller något sånt där. Och fortsätter att predika om hur otroligt 100% nödvändigt det är att man måste vara stor för att spela NHL. Men det är ju inte riktigt 70-tals NHL längre liksom.
Nej.
Så att, ja. Ska vi prata lite om Nylander som faktiskt kommer över till Nordamerika nu. Han ska inte spela i NHL, vad vi förstår, utan Toronto har varit tydliga med att det är AHL han ska skolas. Nu, den här säsongen åtminstone. Ett jättetungt slag naturligtvis för Modo, som ju ligger i botten, och han var deras bästa spelare.
Ja.
Men det skiter ju lite grann i som följer NHL.
Ja, jag vet inte om det skiter i, men tanken var att han skulle stå på tillväxt i Sverige ett år till, men Toronto har kommit fram till att de inte tycker att det känns tillräckligt bra för honom att vara i SHL och i ett Modo som bara förlorar och tar in figurer som Donald Brashear. Och jag tror att och tränarbytet där tyckte de uppenbarligen inte heller om.
Nej.
Så att de ser ju bara till sitt eget bästa och till Williams bästa. Och jag har svårt att se något annat än att de nog kan ha en poäng i det.
Ja,
att ha honom i AHL.
Jag håller helt med dig. Jag har full förståelse för Torontos beslut. För att jag tyckte också, som de själva har uttalat sig lite om, att han blottades lite i JVM. Det här med att han inte är klockrent anpassad för spel på liten rink. Alltså han är ju, alla såg ju vilken otrolig skicklighet och finess med klubban och vilken fart, vilken acceleration han har. Men han blev, han, som man sa, han hamnade lätt i lite vulnerable positions. Och blev lite omkastad hit och dit i viktiga matcher. Och, han har lite kvar att lära för att spela på inom de nordamerikanska måtten, tror jag faktiskt. Och då har han bättre utvecklingsmöjligheter i AHL, som är väldigt hög nivå det också, ungefär som SHL. Typ. Fast på rätt rinkmått och i en förening som ju styrs av Toronto Maple Leafs.
Ja.
Så att jag för Torontos och Williams NHL-karriärs del så tror jag definitivt att det här är helt rätt beslut. Och de hade ju en överenskommen deadline på fredag, nu i övermorgon när vi spelade in det här, att senast då skulle, hade de faktiskt rätt. Och Modo var helt med på det, att han skulle kunna kallas tillbaka. Så att det är inga konstigheter egentligen.
Nej, jag tycker inte heller det. Nu blir det så här och han får kämpa på med Marlies.
Han får spela med en massa svenskar där också.
Ja, visst.
Petter Granberg och Tom Nilsson och Victor Love.
Love, ja. Ja, så han får, och så får han vänja sig vid att bo här. Det vet han ju i och för sig lite om sen han växte upp här med pappa då. Men i alla fall förklara sig själv också. Det tror jag blir bra för honom.
Ja, jag tror faktiskt också. Så det är bara bra.
Och vi ser fram emot NHL-debuten nästa säsong.
Ja, och vi har ju faktiskt sett det på David Pastrnak, som är till och med några månader yngre än Wilhelm Nylander, att och som har ungefär samma kroppsbyggnad och sådär. Det går att slå igenom i NHL för den här typen av spelare ganska snabbt.
Ja, ja. Du, och får inte tala om vår vän i Nashville.
Ja, vi får prata lite om Nashville nu då.
Ja, han fortfarande sig på och gjorde mål igår igen. Och är efter halva säsongen helt klart igen den hetaste rookie-kandidaten. Jag hävdar det.
Ja, jag tycker man har sett på NHL.com senaste veckan här lite när man har gått igenom sina liksom halftime-bedömningar av awardsen. Vilka som är frontrunners. Nu är min patetiska svengelska här igen. Men där är ju alla överens om att även om Aaron Ekblad gör det bra, och en sån som Michael Hutchinson, målvakten i Winnipeg, är överraskat alla, och Johnny Hockey fortsätter att göra lite poäng i Calgary, så är det Filip Forsberg som är den odiskutabla Calder Trophy-vinnaren just nu.
Ja.
Så är det bara.
Grattis till dem som tog honom i fantasy.
Ja, det var alltså hans namn låg ju där i 10 runder. Jag sket ju fullständigt honom varje gång.
Det är bara... Dumt av dig, Jonathan.
Ja, jag känner det varje gång jag ser på det. Mitt fantasylag som är en sorglig historia. När jag ser Filip Forsberg så visst, han har samlat ihop till en hyfsat diger highlights-lista med liksom snygga mål han har gjort. Och jag tycker han påminner lite grann om Rick Nash. Det är absolut inte två klockrent jämförbara spelare, men den här genombrottsförmågan och den här förmågan att hålla i pucken i offensiv zon.
Ja, svår att ta pucken.
Svår att ta pucken, precis. Och söker sig till riktiga skottlägen hela tiden. Och skjuter mycket.
Ja, hans succé en högst oväntad att det skulle gå så här bra. Det är ju en av anledningarna till att Nashville är det de är. En av många anledningar. Det finns ju fler. Alltså de leder ju nu, eller hur?
De leder hela NHL.
Ja.
Helt otroligt.
Det hade fan ingen kunnat förutspå.
Nej.
Att de skulle göra efter halva säsongen.
Nej. Vi återkommer lite till den här vårat preview-avsnitt där. Då sa vi ju i Nashville att vi trodde inte att de skulle ha så mycket i med slutspelsstriden att göra med tanke på vilken otroligt tuff division de har.
Dels så såg det ut som att de hade att de bara hade fått skrapa ihop det som
exakt,
blev över.
Exakt.
Från andra lag med Ribeiro och Jokinen och några till.
Ja.
Nu har ju Derek Roy försvunnit också.
Volchenko.
Precis, Volchenko. Och så en massa unga killar som man inte riktigt... De kändes anonyma.
Nej, men... alltså... Visst trodde vi att det här skulle vara året då Filip Forsberg etableras i NHL, men vi trodde ju absolut inte att han skulle göra en poäng per match efter halva säsong.
Nej.
Och dessutom naturligtvis det faktum att Barry Trotz för första gången inte ledde laget. Men Peter Laviolette som ju fick sparken av Philadelphia liksom.
Ja, jag får inte säga, jag kan inte uttala det namnet. Jag har ju någon twittrare påpekat att du kan mobba mig för att jag inte kan säga Peter... Lavi är bra han. Ja, men han har ju varit den stora succén tror jag. Han har haft hjälp av att Forsberg är så bra, att Pekarinne är ligans bästa målvakt igen.
Ja.
Och att men han, Weber, fantastisk. Vilken Norris Trophy-man.
Fortsätt och hylla Shea Weber för att jag håller helt med. Jag tycker han är nu är det hans definitivt hans tur att få Norris Trophy.
Ja, det känns som han har vuxit ytterligare en dimension den här säsongen. Han har varit bra länge, men det har väl att göra med att hela laget går bra.
Ja.
Men det är ju Lavi då som har byggt ett fantastiskt lag av det här.
Ja, och som,
jag tycker det mest imponerande, det kanske vi var inne, det känns som jag var inne på det nyligen, att de har fortfarande inte förlorat två matcher idag.
Nej, just det, exakt. Det var vi inne lite på förra veckan. Att de har aldrig förlorat två matcher idag den här säsongen. Vilket
nej, alltid får de stryk, då kommer de tillbaka och vinner matchen därpå.
Precis, för det är ju ett typiskt fenomen. Alla lag är ju lite upp och ner liksom.
Ja,
och har svackor.
Fantastiskt starkt. Ja. Mental styrka är ju det.
Och det här tror jag att jag var inne lite på i början av säsongen också när vi pratade Nashville. Men jag tror, och det här då, tror jag verkligen hjälper Peter Laviolettes stil att han vill ha en snabb transition liksom. När de flyttar upp pucken snabbt och spelar rakt och går på mål liksom. Och har en väldigt tempo i spelet, lite Rangers-aktigt sådär. Nej, men att man då har en så otroligt bra backuppsättning som liksom nästan aldrig hamnar i tidsnöd eller slänger bort puckar utan alltid kan vara konstruktiv och på så sätt liksom skapa fart och liksom linjer i spelet.
Ja.
Att, utöver Shea Weber så har de ju även Roman Josi som gör en fantastisk säsong, eller Roman Josi kan man säga.
Ja.
Och sånt som Mattias Ekholm som har gjort ett antal poäng den här säsongen också och faktiskt är en definitivt väldigt etablerad NHL just nu.
Ja, han känns exakt. Han har verkligen etablerat sig och blivit en av deras bästa. I första hand är det en stay-at-home-back.
Ja.
Men han har bidragit även med några mål.
Men, precis, men han har ju bra spelsinne och har en fin räckvidd och så vidare. Så han är ju en typiskt bra första pass-back. Liksom.
Ja, men det känns som att alla har köpt systemet och köpt sina roller. Och man ser på en sån som Kalle Järnkrok, han hade inte den här rollen riktigt. Tidigare i sin karriär.
Han har nog precis aldrig haft den rollen som tredje, fjärde center.
Nej, men det är han ju utmärkt som nu och gör exakt vad de vill att han ska göra.
Exakt, han hyllas ju väldigt mycket av Laviolette trots att han fansen kanske sneglar på hans poängskörd och inte så imponerade liksom, jämfört med Filip Forsberg.
Mm.
Men han har ju verkligen som säger sig upp sin roll och blivit bra, ännu bättre på teckningar och sånt där till exempel. Sådana situationer.
Och så har de också haft skador. James Neal var borta, liksom, kom tillbaka nu.
Ja.
Otroligt viktigt såklart för deras powerplay inte minst.
Precis, ja exakt. Han har missat ett antal matcher. Även en sån som Colin Wilson tror jag har varit lite upp och ner skademässigt. Men han har ju varit stekhet på slutet.
Ja.
Colin Wilson, Craig Smith, de är ganska breda ändå och har skickliga målskyttar. Utöver Forsberg och Neal. Och Ribeiro fortsätter ju att göra massa poäng.
Du, mitt när vi sitter och gör den här så kommer en nyhet.
Alltså?
Minnesota har värvat Dubnik från Coyotes.
Usch.
Varför säger du usch?
Ja, men alltså, de har ju grava målvaktsproblem med Minnesota. Men...
Ja, men det har ju Arizona med.
Ja. De har ännu större mål.
Då står de där med bara Mike Smith som åker upp och ner.
Som är årets sämsta NHL-målvakt.
Ja. I viss konkurrens då med din gamla favorit Darcy
Kemper.
Kemper.
Och Jevgenij Nabokov.
Ja. Ja, men nu ska vi, ja, då vet du det. Den trainen kommer mitt i podcasten. Men låt oss fortsätta med Nashville.
Ja. Jag kollar faktiskt lite upp här på, jag satt och slösade upp här så här som man kan göra. Bara för, alltså, i och med att Forsberg nu ligger på ungefär 40 poäng på 41-42 matcher. Jag blev tvungen att kolla hur länge sedan det var Nashville hade en spelare som låg på en poäng per match. Nu är det i och för sig efter 82 matcher, men det var, ja, den som var närmast att göra som jag hittade, det var Jean-Pierre Dumont. Eller ja. JP Dumont 2008 hade 72 poäng på 82 matcher. Annars brukar de ligga på, annars brukar Shea Weber vinna den interna poängligan på 50 poäng och sånt.
Ja.
Så att det är liksom en riktig metamorfos i Nashville på alla sätt och vis. För vi har ju lärt känna dem som ett tråklag som spelar defensiv tight hockey och på gränsen tar sig till slutspel och sen åker ut.
Ungefär. Jag ska snart ta mig dit.
Ja, det är klart ska jag. Du älskar Nashville.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, det gör jag verkligen.
Jag ska säga en till sak apropå Nashville. Då. Ja. Jag såg att de är ju NHLs bästa hemmalag utöver att de är NHLs bästa lag just nu. I tabellen. De har bara förlorat två hemmamatcher den här säsongen. Tre, om man räknar en straffförlust också.
Ja.
Men en av de förlusterna de hade, det var mot Chicago i början av december. Och då var det, uppskattade de att det kanske var så mycket som 9000 Chicago-supportrar i arenan. Det finns ju massor med Chicago-fans och de hade ju, precis som du, lust att åka till Nashville och kolla på den matchen.
Precis.
Så att det var ju liksom, det var lite som för Islanders övertag i slutet av Rangers-matchen också. Där. Det var betydligt mer Hawks-ramsor än vad det var Nashville ramsor. Och de kände att det här var ingen hemmamatch liksom. För Nashville. Så att det här har presidenten Sean Henry tagit tag i nu. Det här får inte ändå. Det här är inte okej. Så att i framtiden så här så kan de göra så att de blockar Chicago-bor från att beställa biljetter. Och de gjorde så mot St. Louis här när de möttes nyligen. De fick ingen i närheten av St. Louis. De blockades från att beställa biljetter.
Och,
ja, detta stämmer. Och andrahandsbiljetter var inte tillåtna.
Men det låter ju som tveksamt, tycker jag, att man får göra så.
Ja, det...
De som vill se matcherna ska väl få gå på dem.
Ja, det tycker jag är allra högsta grad också. Men Henry, han sa det att bättre tomma stolar än utsålt och massa Chicago-fans.
Herregud. Mm. Ja, det tycker jag är tveksamt. Det känns inte som Nashville, som är så... Allting runt den... Klubben är så vänligt och lätt, de är så lätta att göra med. Ja. Till och med när Gary Bettman kommer dit så får han applåder.
Ja, du ser, det måste ju vara enda stället.
Ja. Jo, men det var när man där nu för några månader sedan och tillkännagav att Nashville får All-Star-matchen nästa år.
Ja, just det. Då kunde de inte annat
än... Alltså, så började folk applådera och han är inte precis vad han sa. Please. I'm not used to this.
Ja, exakt. Han blev ju dyngutbuad här om veckan när han presenterade cellen där.
Ja.
Det spelar ingen roll. Han är liksom utbuad. Men, ja. Nej, usch. Men jag håller med dig. Det är lite konstigt. Men det är Sean Henry som har fått för sig detta. De är så starka på hemmaplan och då måste de utnyttja den fördelen till max.
Ja.
Så att, kanske har en poäng. Jag vet inte.
Men nu kommer vi då in på, vi nämnde som hastigast där Arizona för att de var inblandade i den här traden med Minnesota.
Ja.
Det är ett lag som jag är grymt besviken på.
Ja.
Jag trodde i och för sig inte att de skulle bli jättebra i år. Man såg ju framförallt såg det väldigt ut som de inte hade någon offensiv slagkraft.
Nej.
Men jag tror inte de skulle vara så, alltså de är så konstiga. De vinner varannan match stort och spelar jättebra. Och sen får de dyngstryk i matchen därpå.
Ja.
Det är en fruktansvärt berg- och dagbana. Jag pratade med Oliver Ekman några gånger på telefonen. Han säger att det är oacceptabelt. Det kan inte fortsätta så här. Vi måste hitta någon slags kontinuitet.
Ja. Nej, men det är...
ett av problemen är förstås målvakterna. Framförallt Mark Smith har varit så dålig.
Alltså, Dubnyk har ju jämförelsevis varit rena frälsningen i mål nästan, för han har, när han har stått så har han ju ändå vunnit ett antal matcher.
Ja, och hur kan de då våga släppa honom så här, bara mot ett third round pick tydligen?
Ja, det är ju helt, det är ju faktiskt jättekonstigt.
Ja.
Alltså visst, Dubnyk är ju en målvakt som verkligen var på glid från NHL här i somras när han skeppades runt i alla möjliga lag förra säsongen och det slutade väl som fjärde målvakt i Montreal och sånt där.
Inte även så bra som han skulle bära upp Minnesota.
Nej, det var därför jag sa usch, för att,
ja.
Jag vurmar ju lite för Minnesota i och med att jag har nämnt dem som en contender inför säsongen. Jag måste ju fortsätta. Jag har mycket Minnesota-spelare i mitt fantasy-lag också. Nu kom det fram. Men de har ju enorma problem med Kemper som har varit katastrof och skadad, och Niklas Bäckström som har varit minst lika dålig och skadad. Vi pratade om att det var rykten om Jonas Enroth i förra podden.
Ja, precis. Men det blir ju inget mer då.
Nej, för det skulle vara ett mycket, mycket, mycket bättre alternativ än Devin Dubnyk. Liksom.
Ja, det känns som. Men förmodligen vill Buffalo ha för mycket.
Ja.
Vi pratade om att Detroit vill ha honom också.
Ja. Ja, Gustafsson skadad där.
Ja,
och sen, Howard är också skadad. Men...
ja, nu är Howard. Men Gustafsson ska kanske i slutet av den här veckan kunna vara tillbaka också. Och det behövs ju för den här med Ashek, eller vad fan han heter. Han är inte bra.
Ja, jag har ju lite dåliga minnen av honom i och med att han ledde sitt Grand Rapids i Calder Cup när de slog Tampa Bay Syracuse Crunch i finalen 2013.
Ja.
Han har inte visat så mycket i NHL hittills med Ashek, och inte alls i kaliber med Howard och Gustafsson.
Jag såg att det var, apropå, det var någon som skulle byta, det skulle försvinna från Norfolk, tror jag. Vilka är det som har dem?
Anaheim.
Ja, jaha.
Norfolk är ju...
Jo, Norfolk, jo, det stämmer. Och Anaheim ska från och med nästa säsong ha sitt farmlag i San Diego.
Ja. Ja, det har jag missat faktiskt.
Och ingenting. Men det låter ju som roligare för de spelare som blir skickade och bara ta... freeway ner till San Diego istället för att flyga över hela jävla kontinenten varenda gång.
Ja.
Ja, men kanske ska ta och tänka på att ha någon annanstans än i St. John också.
Ja, precis. Norfolk har ju blivit ett riktigt sånt lag som har fått som en av de här klubbarna har flyttat sina AHL-lag från säsong efter säsong nästan. Det är ingen klubb som vill ha sitt farmalag där, för att det ligger ju inte super off liksom. Det ligger ju ändå några,
ganska nära flera Charlotte och de här ute.
Ja, precis. Men trots att det ligger ändå på östkusten där, så är det ändå så är det ändå mycket buss åka fram och tillbaks hit och dit för att jämfört med många andra lag.
Ja, men som sagt, St. John då, som ligger ute på territorierna i Kanada, det tar ju tre flygresor för att ta sig dit. Två byten är det åtminstone för alla.
Ja.
Först flyger man till typ Toronto då, om man nu inte är Toronto. Och så måste man flyga ut till någonstans där i långt åt helvete.
Ja, det...
Och sen får man byta en gång till. För att ta sig till... Det låter ju som totalt vansinnigt.
Ja, ja, det är ingen höjdare det heller faktiskt. Jag håller med om det. Det är väl Winnipeg som har St. John?
Ja, det kanske är nu. Vilka har Kings då? För de har haft dem förut.
Manchester Monarchs.
Ja, det har jag. Förlåt. Ja, det är ganska långt bort det med. Det är Maine.
Ja, det är sant. Ja.
Men jag antar att människorna som bor i St. John har inte så mycket annat att göra.
Nej, det känns som det.
De brinner nog för sitt hockeylag.
De har det är en marknad där för hockey, så att säga.
Ja, nu kommer vi ut på ett sidospår här. Du vill prata Colorado också.
Ja, exakt.
Så har fått ett litet lyft igen.
Ja, så jag vet inte vad jag ska säga om Colorado, för att, eller jag har ju skrivit upp en hel del, men det märkliga är att de har ju faktiskt tagit poäng nu i 10 av sina senaste 13 matcher. Och faktiskt gått förbi Dallas, som vi ju vurmade för i förra podden, att de hade kommit igång. Och visst, det är fortfarande några poäng kvar upp till slutspelsträcket där, men de är med i striden igen, Colorado. Trots sin sophomore slump.
Ja.
Så är de ju, för det är många som fortfarande har det kärvt. Alltså Nathan McKinnon Han ligger sexa i Colorados interna poängliga. Jag trodde faktiskt i förra säsongen att nu kanske det är dags för han att göra som Tyler Seguin, komma upp i 80-85 poäng eller sånt där.
Ja.
Men han är långt ifrån från det faktiskt. Och även Gabriel Landeskog har lite tungt. Matt Duchene inte i närheten av en poäng per match, vilket man kanske kräver av honom. Ryan O'Reilly är det mycket trade-rykten på nu. Men jag vill ändå säga så här. Alltså, nu går det lite bättre för Colorado Avalanche, men det är ungefär, jag vill ändå påstå att det ser, alltså i matcherna så ser det ut ungefär likadant som de har gjort hela säsongen och som de gjorde även förra säsongen när det gick bra för dem. För att de var ju ett, det här är sånt där som du inte gillar att diskutera, men de var ju ett uselt possession-lag, ett uselt course-lag förra säsongen. Det vill säga att det sköts enormt mycket skott mot deras kasse, men och inte lika många framåt i andra änden. Och så, men då hade de ju en Semyon Varlamov som var vässinamässig. Han var ju tvåa i omröstningen.
Ja.
Och ett kollektivt försvarsspel som alla köpte med en ny och färsk och intensiv Patrick Roy i båset. Och nu i den här sophomore-slampen så spelar de ungefär likadant. Det är bara att de har klart sämre effektivitet den här säsongen. Däremot så har de ju framåt. De har ju dålig liksom skottprocent helt enkelt. Mot förra året så var jag, tror jag, de låg uppe på 13-14%, vilket är otroligt bra. Nu ligger de på normalt lite lägre, nästan 8-9-7, något sånt där. Men däremot deras målvaktsspel kan de inte skylla på, för Valamon har stått, har inte varit lika bra som Bergson, men ändå bra. Och Calvin Picard som har varit en stor sensation där, målvakten. Men jag ska bara för att visa hur det ser ut i Colorados matcher, så har jag skrivit ner deras...
Valamo har ju varit bra på slutet.
Ja, absolut, absolut.
Medan vår vän Berra inte har varit så bra och dragit på sig Patrick Roas vrede, du?
Ja, det stämmer. Han har till och med blivit nedskickad, tror jag, till AHL.
Ja, det är ju fel attityd enligt Roa.
Ja, det är ju Calvin Picard som är deras andra keeper nu och som faktiskt är med och hotar Valamo lite grann om första spaden. För Picards statistik den här säsongen är otroligt bra. Han är ju på 94%, tror jag.
Ja.
I de så här 14-15 matcherna stort. Men jag skrev ner deras fem senaste matcher här, bara nu fokuserat väldigt mycket på en typ av statistik. Men för fem matcher sen då slog de Chicago i United Center, otroligt imponerande, med 2-0. Mm. Skottstatistiken 54-24 till Chicago.
Ja.
Colorado, Ottawa, eller Ottawa, eller sen som du vill ha sagt. Jag har alltid problem där, det kommer alltid vara så. 5-2 till Colorado, en kassaskåpssäker seger kan man säga. De sköt 21 skott framåt, 38 för Ottawa, trots 5-2-seger. Colorado-Dallas, en otroligt viktig match mellan de här två lagen som slåss där om att vinna mark. 4-3 till Colorado, viktig seger. 30-40 i skott, det vill säga Dallas fick ändå iväg 40 skott.
Ja, under de här omständigheterna, då krävs det verkligen att en målvakt är fruktansvärt bra. Normalt kan man inte släppa till så mycket skott.
Nej, på de här matcherna har vi alltså 54, 38 och 40 skott emot. Sen åker de till Washington och gör en bra match och är med länge. Och jag såg sista perioden på den och när de tryckte på för en kvittering. Det blev 2-1 ändå till Washington som är lundan. 38-32 i skott till Washington. Och här om natten då, alldeles nu, nyligen så mötte de ju Carolina. Carolina som är hopplöst avhängda.
Ja.
En match som slutar 3-2 till Carolina efter förlängning. Eller straffar rättare sagt. Colorado kom i kapp, hämtade upp 0-2 underläge där. Fick ändå en poäng. Skottstatistiken 46-30 till Carolina.
Ja, du ser. Men håller du inte med då? Det är inte bra.
Nej, det är inte alls bra. Det kommer inte hålla liksom att ha det. Det kommer ju aldrig hålla i 82 omgångar att spela på det viset. Och det var kanske inte riktigt så illa förra säsongen, men det var ju, de hade ju som jag säger usla kårsiffror då också, men de hade en otrolig effektivitet, alltså nästan 14% över en hel säsong, och då Valamo som var vässinamässig då, och vilket ju även Colorados målvaktsspel nästan är den här säsongen också. Så att det där är jag ska inte säga att det är ett luftslott till Colorado, men de har problem i alla fall.
Ja.
För att, som de spelar just nu i alla fall, det kommer inte funka liksom. För ja, nu har ju Valamo och Picard och även Berra till viss del visat att de står pall, men Match efter match krävs det att de räddar upp mot 40 skott minst för att de ska
ha chans. Ja, det låter inte
bra. Så att det är problem.
Jag hör vad du säger. Colorado är lite på väg uppåt, men det kommer inte att hålla om de fortsätter så här. De har inte spelat bättre egentligen.
Nej. De har haft lite mer tur inom situationstecken.
Ja. Men jag måste bara nämna ett annat lag här, om du inte... Lite tråkigt, men Vancouver känns som de håller på att tappa.
Ja, de har kommit in i en liten svacka jämfört med hur stabila de var i början av säsongen. Eller,
jag ser dem imorgon, alltså dagen efter den inspelningen i Philadelphia, tänkte jag. Då ska vi undersöka det här närmare.
Ja, det blir intressant att se. Philadelphia, som jag såg här om natten, pissade ner mitt Tampa Bay.
Ja, då såg ju de bra ut. Men jag har en känsla av att det i första hand handlade om att Tampa var under isen.
Ja, så var det. Så var det nog. Men jag ville säga en sak till om Colorado bara.
Mm-hmm.
Det var en liksom ljusglimt i alla fall. Det är Eric Johnson, backen. Gamla första valet.
Ja, det är sin bästa säsong kanske. Men backarnas poängliga i toppen.
Precis, har gjort 12 mål, mest av alla backar tror jag.
Ja.
Och är ju till och med, trots att de på pappret har så många skickliga liksom forwards med McKinnon och Landeskog och Duchesne i spetsen där, så är det Eric Johnson som får åka och representera Colorado i All-Star. Jag gillar hans citat. Jag läste en artikel om honom i Denver Post. Han har ju självförtroende nu igen, kan man säga. Han sa så här: nu blir min knaggla engelska här, som återigen. Goal scoring feels good, but without the goals I'd be extremely happy with my season because I'm playing unbelievably well right now. The goals are just a byproduct of that. It's always nice to contribute and help the team win. I play unbelievably well right now.
Han har ett bra självförtroende, kan man
säga. Ja, det måste man säga. Ja. Du, ska vi säga något om All-Star-laget också?
Ja, du nämnde ju det där då, att han åker dit.
Han får inte träffa mycket svenskar där.
Förlåt?
Han får inte träffa mycket svenskar i Columbus.
Nej, det får verkligen inte. Jag hade ju sett fram emot att åka dit och göra svensk vinklar. Ja. Så jag skvättade om det, men det blir det ju inget mer.
Nej.
Den enda som är där är Oliver Ekman då. Inbjuden från Arizona, och så är Filip Forsberg med som i rookie-laget då. Och nu får vi se då, det är rätt mycket skador här, så vi får se vilka som ersätter de som inte kan åka, som har blivit uttagna.
Jag såg att du försökte pitcha in Henrik Lundqvist på Twitter där, istället för Jimmy Howard.
Ja, verkligen. Men alltså, jag tycker att det är, överhuvudtaget tycker jag konstigt med den här All-Star-grejen. Dels att de ska vara så snälla så alla lag måste få med en representant då.
Ja.
Och sen så ser de, tycker jag, för mycket till bara så här siffror för den här säsongen. Vad fan, det är All-Star, det ska väl framförallt vara de som är stjärnor?
Ja, det ska vara de största stjärnorna, tycker jag.
Ja, och så nu har man en All-Star utan Subban och Erik Karlsson och Henrik Lundqvist. Det känns ju... Och Datsjuk.
Corey Perry inte med, eller?
Nej. Vad är det för dumhet? Men nu å andra sidan så ska man inte tycka synd om killen. För de, jag kan försäkra dig att nästan 100% är hellre lediga de där dagarna och åker på snabbsemester i Karibien eller Florida.
Ja. Ja, det är ju en week off i princip.
Ja, precis. Och själva All-Star-matchen har ju ingen status alls som matchbetraktor.
Nej, precis. Det blir 17-14 och så åker man hem.
Ja.
Men
lite ära sådär när det blir uttagen.
Ja, det är klart. Och det brukar ju nämna lite så här, när till exempel när Sälen fick sin tröja upphissad där liksom, eller Dominic Hasekas six All-Star nominees. Men och där jag tänkte till exempel, ett sånt där val som sticker ut lite, det är till exempel att från Vancouver så valde de ju Verbata före någon av Selin-bröderna.
Ja.
Och i Vancouver, eller i Ottawa, så valde de Bobby Ryan före Erik Karlsson.
Ja. Underligt. Det kan ju vara så att till exempel Sedin har signalerat att de hellre vill ha semester.
Ja, det kan ju faktiskt vara så. Det vet man.
Ja, Sellenes tröjhissning där. Det var åter en mäktig och emotionell manifestation.
Ja.
En stor spelare.
En, det, ja, det har varit så här långa förut. Eisenman tyckte jag läste att han var upp, att det var två, att han hade 2 timmar lång minst en ceremoni. Att den var ju lång, kom jag ihåg. Men ja, det kändes som att cellen höll på väldigt, väldigt länge den också.
Ja, men det var ännu värd.
Ja, absolut. Det är en av de absolut stora inom sporten någonsin.
Ja. En shoe-in som Hockey Hall of Fame.
Ja, absolut. Exakt. Han kom bara dansa in det så fort han får chansen.
Ja. Och jag tyckte att kvällen slutade perfekt också, eftersom det var en next generation finländare som avgjorde alltihop i straffarna i fråga om Sami Vatanen.
Ja, just det. Verkligen. Ja, det var verkligen knyta ihop säcken.
Ja, han känns som en av de bästa nya finländarna i eller nya, men en av de bästa yngre.
Ja, definitivt. Ja, när vi ska ranka våra finländare så kommer han definitivt att ta plats en bit upp där.
Ja.
Han har ju sin genombrottssäsong i år, verkligen. Han tog plats förra året också, men det har ju varit en hypad kille i Finland. Också småväxt, apropå det.
Du ska göra en lista på de bästa finländarna. Eller du har gjort en lista på de bästa finländarna. Jag har inte satt ihop en lista, jag har bara tänkt lite i största allmänhet.
Ja.
Tänker jag, om jag hade gjort den så hade min etta tvingats avsluta sin säsong innan den började. Och det är ju då Kimmo.
Ja, okej. Just det.
Och den hade varit min etta.
Ja. Ska jag ta min lista?
Ja, kör på.
Ja. Då kör jag den då. Bästa finländarna är NHL just nu. Ja. Alltså, på 10:e plats så tog jag din gamla favorit i alla fall. Antti Niemi.
Ja, just det. Målvakt är med också. Då är kanske inte Kimmo etta längre. Nej, ja, men Niemi har varit sådär när jag har sett honom nu på slutet.
Ja,
precis. En väldigt beskedlig säsong, känns det som han har.
Ja, han har en beskedlig säsong. Samtidigt känns det som att den är inte sämre än förra året i alla fall. Utan det känns som att han... Ja, han är ändå... Det var ju lite snack inför säsongen om att Alex Stalock skulle minst han kunna peta Niemi. Men det såg du på Madison Square Garden att det var ju inte tal.
Nej.
Det var ju katastrof i den matchen mot Rangers. Så nu har ju Niemi, han är ju toppgiven första målvakt. I alla fall. Men jag vet inte. Men han har ju potential. Han har ju en Stanley Cup-ring där hemma också när han var första keeper. Men det var ju ett antal år sedan nu i Chicago. På 9:e plats har jag en fantastiskt underpresterande spelare. Och jag ställde ju den här frågan på Twitter, vilka är NHLs 5 bästa finländare, bara för att få lite inspiration. Och då var det flera som skrev att bara du inte nämner Mikko Koivu. För att han har ju varit en av symbolerna för Minnesotas miserabla säsong.
Ja.
Totalt underpresterande kapten. Nej, kapten är inte, men ja, det är han. Eller Suter som är kapten kanske. Ja, i alla fall. Eller Parisi. Ja. Nej, men Koivu har en katastrofsäsong, men jag har stor respekt för honom som spelar egentligen. Så jag tycker
man får väl lov att räkna in lite vad man har för status som overall också.
Ja, precis, det tycker jag. Så jag tycker ändå att han platsar bland de 10 bästa. Sen har jag en till lite Bjurman favorit på 8:e plats.
Mm-hmm.
Jussi Jokinen.
Ja.
Som kanske inte riktigt fått det att lossna nu när han har lämnat Crosby och spelar i Florida istället, men målskyttemässigt, men han är väl den som ligger i toppen i deras interna skytteliga i alla fall. Då är ju en skicklig
sniper, ja.
Ja, det är ju
oväntade mål, dyker upp i rätt lägen.
Precis, ja. Alltså, det är ju en spelare som man känner lite oro för när han är inne och snurrar i offensiv zon i alla fall. Det är ingen snack. På 7:e plats tog han till målvakt. Kari Lehtonen.
Ja. Ja, han är bra, så är han ju fruktansvärt bra.
Ja, precis. Jag
säger att det är den största talangen av alla finska målvakter, men att han har haft problem med attityden, med mental hårdhet. Exakt. Och det händer ju att han gör plattmatcher nu också.
Det gör det ju absolut, och han har ju tidigare i karriären haft stora skadeproblem. Han fick väl ett antal säsonger spolierade där runt 2009 eller sånt där, 2010 kanske. Men men du motiverar det bra faktiskt. När han är bra så är han ju fruktansvärt bra. Men han har platt matcher också.
Ja.
Och inte varit tillräckligt bra för Dallas den här säsongen för att de ska ligga högre upp i tabellen. Han har inte vunnit så många matcher åt dem. Jo. På 6:e plats. Kanske skulle varit högre till och med tanke på hur otrolig sensation han har varit den här säsongen. Men jag nöjer mig med sjätte plats för Juri Lehtere.
Mm. Ja visst. Jag ser här, han leder ju finska poängligan ihop med Filppula.
Mm.
Och han, ja, han är speciell med att han stannar hemma så länge innan han kom hit.
Ja, han är ju inte purung direkt. Jag vet inte exakt vad han är, men jag tror han är typ 28, 29 kanske, något sånt där, 27. Ja. Spelar ju, dominerar i KHL istället i några säsonger. Innan han nu kom över.
Ja.
Igen, han var ju över, han har varit över på några kamper tror jag, och kanske spelat någon, några NHL, AHL-matcher också för kanske 5 år sedan och sånt där. Jag får med att han och Söderberg var lite av St. Louis hopp för 5-6 år sedan, men att ingen av dem trivdes i St. Louis och i Nordamerika och därför lämnade.
27 år.
27 år.
Ja, mm. Han har ju gjort det jättebra.
Mm. Han har ju väldigt kemi tillsammans med Vladimir Tarasenko.
Ja, i ett St. Louis som definitivt är på uppgång.
Precis, som gjorde, han en session här när de gjorde, vad är det, 20 mål på 3 matcher. Eller sånt. Östin, kassan. Mm. David Backes gjorde 4 mål mot ditt Arizona, eller ditt ska han säga. På Mike Smith. Ja.
Ja.
Ja, på femte plats då tog jag då, som du nämnde, Valtteri Filppula.
Ja.
Som är mitt lag och som jag ser mycket. En väldigt puckkär spelare, är ganska snirklig och bra i powerplay. Och han har ju fått cred tidigare för att ha fostrats in i Detroit-stilen och även tänka defensivt.
Ja, jag tänkte ju säga, han har fått lära sig spela i NHL-hockey i Detroit som center, och blir det så.
Precis, exakt. Så han har ju mycket cred för det. Men jag måste säga att jag är inte... Ja, det är ingen riktig favoritspelare i Tampa Bay ändå, Filppula faktiskt. Alltså jag, kollar man på... Det här är ju en otroligt överskattad statistik, men den är absolut inte förvånande för mig, siffrorna. Om man kollar på plus minus i Tampa så ligger en sån som Tyler Johnson ligger på plus 26 eller 25 eller sånt där. Och leder ju hela plus minus ligan, tror jag.
Minus 10.
Minus 10 på Filppula. I ett ja. Topplag. Hade ingen bra match igång mot Boston, alltså. Oj, oj.
Jag tycker tvärtom. Filppula är en av NHLs mer underskattade centra. Jag tycker att det är en enastående playmaker när han är i form.
Ja, det är en skicklig...
En stor, stor förlust för Detroit.
Ja, och en förmåga han har som är väldigt viktig för Tampa ofta, tycker jag att han... man sitter ju och jämrar sig över att de inte, det här är ständiga problemet som alla lag har då och då, att man inte lyckas ta sig in i zon i powerplay. Att det bara låser sig och det bara skiter sig och motståndarna tar över pucken och det rensas tillbaka ner i defensiv zon. Men Filppula har en fantastisk förmåga att snirkla sig förbi på offensiva blå där runt backarna och kunna sätta upp ett spel snabbt.
Mm.
Så att, och han har ju, får ju mycket assist i powerplay nästan var och varannan match. Jo. Han har bra diagonalpassningar till Stamkos bland annat. Men ja. Och jag håller han före Lehtere också med tanke på att han har ju bevisat lite mer i NHL hittills. Jo. Så 4 på listan. Då har vi en kille som har haft otrolig otur den här säsongen. Olli Mäte.
Ja, snacka om.
Som ju skulle...
Cancer, påssjuka och nu season ending injury.
Ja, exakt. Han ska ju göra en operation för att få bukt på... Ja. Vad nu är för något? Är det knä eller vad är det?
Han har inte någon...
Shoulder.
Han tycker nog att de kan ta tillbaka säsongen 2014-2015.
Ja, verkligen. De flesta trodde väl att det här skulle vara året när han... på halva kanske blev en topp 2-back till och med i Pittsburgh, om man hade varit skadefri.
Ja.
Att bli, alltså med tanke på hur bra han var förra året och att han har blivit ett år äldre nu och anpassat sig ännu mer. Och han har ju varit, han har ju ändå på något sätt spelat 20 matcher den här säsongen, jag vet inte hur. Och var väldigt bra då. Jag tror han har plus 8 och 10 poäng och sånt där.
Supertalang. Han kommer bli en superstar.
Ja, det kommer han bli. Så att, han är ändå redan nu 4 på den här listan. Och 3 då så har jag ju Sami Vatanen.
Ja. Ja, kul. Vilket genombrott.
Ja, exakt. Vi har ju varit in lite på en småväxt. Men en otroligt spelskicklig offensiv back. Så är det bara. Ja. Och blir bättre och bättre.
Jag ser honom spela. Det är kul.
Ja, lite Erik Karlsson.
Ja, precis.
Och så på andra plats då så är det ju... Nu vet du att du kan nästan lista ut att det är 2 målvakter kvar.
Ja, jag tycker du överskattar den ena för den här säsongen och den andra tar nog vidare den här säsongen.
Tucka Rask.
Ja, det är en mellansäsong här.
Ja, då drar jag vårt standardskämt här. Det tuckar du.
Tuckar ja, det kan man tucka. Men han är inte liksom... inte alls inblandad i diskussionen om att kunna försvara sin Vesina i år.
Nej, nej, verkligen inte. Och det är ju en anledning till att Boston inte har gått så bra i år, naturligtvis.
Men jag hoppas du har honom på andra plats också.
Ja, jag har honom på andra plats, absolut.
Ja. För ett... Och ett Pekka.
Pekka inne, precis.
Det är ingen sak. Som vill förmodligen komma att se till att Vesina hamnar i Finland igen.
Ja, ändå. Precis. Oj, vilken grej. Att två olika målaktare från Finland går och vinner Vesina får det. Ja, nej, han är ju tokgiven. Och alla är nog överens om att han är den som är NHLs bästa målvakt den här säsongen.
Han är tokgiven.
Ja. Ja. Och ni som har hört av er på Twitter, ni vissa av er skrev ju första plats Pekka, andra plats Pekka, tredje plats Pekka och så vidare.
Ja.
Det är inget snack om så.
Men det finns ju några du som det har väl inte gått någon bra för honom i Minnesota heller, men jag tyckte han var en sensation i slutspelet. Erik Haula.
Ja, precis. Erik Haula, jag skrev upp han här. Alltså, det finns några talanger här som har varit otroligt hypade och som ska vara den finska framtiden forwardsmässigt, som inte har riktigt har tagit det där nästa steget den här säsongen. Haula är ju en av dem som vi blev blown away av i slutspelet. Ja. Barkov som du säger, och även Mikael Granlund.
Ja, precis.
Har en tung säsong. Och
jag vill också nämna en back bara för att han har sånt jävla coolt namn i Dallas, så är Jyrki Jokipaka.
Ja.
Jyrki Jokipaka. Vad fan, ja. Så skulle man heta.
Ja, det skulle man heta. Ja, exakt.
Han är ju... Jag vill heta Per Jokipaka. Det kan ni kalla mig i fortsättningen.
Ja. Jag tror jag kuppar in Jyrki Jokipaka istället för Mikko Koivo på nionde plats.
Ja, bra.
Eller ska jag ta en enda på andra plats med tanke på att Tuka har varit så dåligt?
Jag tycker nu börjar det bli lite långt här, ja. Nästa vecka, det här var ju en kul lista, så nästa vecka tycker jag vi återkommer till de bästa checkerna till exempel, som en hyllning till att Hasek ju också fick tröja hissad då.
Ja, ska vi ta de bästa checkerna nästa vecka? Ja,
gör så. Och vi tar de bästa ryssarna.
Ja, men det blir bra. Vi har ju inte pratat så mycket Hasek nu, men vi kan ju bara konstatera att det är ju The Dominator, en av NHLs bästa målag.
Ja, men vi tar det nästa vecka.
Six time all-star.
Ja, nästa vecka det ser du.
Ja, vi gör så. Bra, bra.
För nu ska du avsluta med att berätta vem som är bästa 47an genom åren.
Ja, genom åren så var det inte mycket att hänga i julgran. Förslaget av den här NHL.com-listan som jag brukar hänvisa till, alltså lyssna på detta. Marc-André Bergeron.
Ja.
En klassisk fjärde femte back i 15 NHL-lag under början av 2000-talet. Men vi har bra 47, väldigt bra 47 är... Eller väldigt bra, men ja, bra 47 den här säsongen i NHL. En som är given, som jag... definitivt. Och det här är backnummer, är 47. Hampus Lindholm.
Ja, visst. Mm.
Vem värderar du högst? Lindholm eller Vatanen?
Ja, det är en bra fråga. Den här säsongen kanske Vatanen är ett snäpp högre. Jag vet inte.
Men det är ju lite olika spelstil där.
Han spelar ju så extremt moget, smart backspel. Så att, jag gillar ju artister också. Så jag vet inte fan hur.
Ja, en annan kille som vi gillar rätt mycket som har nummer 47 är Tory Krug.
Ja.
En spelare som tjänar väldigt mycket pengar men som inte presterar därefter. Men om vi säger att han skulle tjäna 2,5 miljoner så kanske vi skulle tycka att det var en ganska bra spelare. Andrew McDonald i Philadelphia.
Just det. Ja, han har ju ett av problemen.
Ja. En spelare som jag tycker är helt okej och som vi nog aldrig har nämnt i den här podden, som var 47 i Columbus, spelar väldigt mycket år i AHL tror jag. Dalton Prout.
Ja.
Ganska så här, hårdför back, bra framför kassen. Och sen har vi då den här killen som vi har fått lära känna i år i Carolina, Michael Jordan. Eller han heter ju Michal Jordan. Han är tjeck.
Ja.
Bra namn ja. Ja, 47. Ja.
Ja, men nu tycker jag att du kommer så långt ner så nu...
Nu får du fan nog. Lindholm är den bästa nummer 47, det är ingen snack. Det här är NHL-podden med Bjurman och Ekelind, då är det så.
Det slår vi fast. Och så säger vi tack för den här veckan och ber att få återkomma nästa.
Exakt. Med ett nytt avsnitt, då ska vi ranka de 10 bästa checken också. Kan ni förlora på till det?
Ja, precis. Ha det så gott,
allihopa. Hej.
Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game.